Det har vi funderat på som pastorer och som församlingsledning under flera år egentligen. Och de här böneplatserna som vi brukar ha i våra gudstjänster är en konsekvens av det där samtalet. Och i det här sammanhanget så dök också frågan upp att, men det här med nattvarden då, hur tänker vi kring det? Och i Betania så har det varit så här att under många år så har ju barnen egentligen varit välkomna att vara en del av nattvarden. Och att det är upp till föräldrarna att avgöra om man tycker att de är redo eller inte. Och så. Men så har vi liksom lite nu och då stött på lite osäkerhet. Och liksom, hur är det nu? Får barnen vara med eller ska de inte vara med? Och hur gör vi? Och då har vi som pastorer och församlingsledning funderat. Vi har tittat i Bibeln, vad den säger i frågan. Och så har vi landat i att ja, barnen får vara med i nattvardsfirandet. Men för att förstå varför man inom frikyrkan inte har haft med barnen i nattvarden, så måste vi också förstå lite grann vår historia. För Betania är ju en del av evangeliska frikyrkan som är ett baptistiskt samfund. Och baptismen har sina rötter ända i 1500-talet. Men i Sverige så kom den inte förrän på 1800-talet. Och för att förstå varför baptisterna på 1800-talet i Sverige gjorde som de gjorde, då måste vi också titta på hur läget var i Sverige. Då var alla med i Svenska kyrkan. Och alla var ålagda att fira gudstjänst i Svenska kyrkan. Så när man firade nattvard i Sverige så gjorde man kanske inte det för att man var kristen eller trodde på Jesus i första hand, utan man gjorde det för att man var svensk. Och det där reagerade liksom en del kristna i Sverige på. Men hur kan det vara så där? För nattvarden är ju faktiskt till för dem som tror på Jesus och vill ha med Jesus att göra. Det är ju de troendes måltid. Och så tyckte man lite att nattvarden vanärades. När även de som inte hade en bekännande tro gick fram och tog nattvarden. Och därför så bildade man enskilda nattvardsföreningar. Och så började man fira nattvard i hemmen och inte i Svenska kyrkan. Och så sa man att nej, men här firar vi riktig nattvard. Här delar vi brödet och vinet tillsammans som troende, som Jesu efterföljare. Och så bildades de olika frikyrkorna och också Evangeliska Fosterlandsstiftelsen till exempel. Utifrån någon slags protest att, mot hur man tyckte att nattvarden gick till i Svenska kyrkan. Där alla, fast man inte trodde, tog del av det. Och framförallt baptistförsamlingarna, de gjorde så att det bara var de döpta, de troende döpta och medlemmar i församlingen som fick bryta brödet. Och då gjorde man liksom inte så här att man, som vi gör idag, vi har ganska öppet. Vi har det i vår gudstjänst och sådär. Utan man hade särskilda kvällssamlingar bara för de som var döpt och medlemmar i församlingen. Och så firade man nattvard där. Och då var inte barnen med, därför att vi döpte ju inga barn. Det är liksom historien bakåt. Men så på sikt så har ju det här förändrats i vårt land. Idag så ser det ju inte ut som det såg ut för 200 år sedan, då man firade nattvard för att man var svensk. Idag så har svenskar någon slags respekt för nattvarden. Det är någonting man deltar i om man har någon slags tro på Jesus. Eller om man liksom vill ha med Jesus att göra. Det är liksom mer tydligt idag att nattvarden är de troendes gemenskap eller måltid. Och samtidigt så kan vi också se att frikyrkan har också förändrats en del. För bara 50 år sedan så kunde inte ett par som gifte sig, där den ena var missionsförbundare och den andra var baptist, de kunde inte fira nattvard ihop. Och idag så tänker vi lite mer praktiskt. Hur ska vi göra om båda tror på Jesus och båda vill ha med honom att göra, men de kan inte fira nattvard ihop? Är inte det märkligt? Och så började man förändra det där. Så på 50-talet och framåt så blev det vanligare att man liksom, trodde man på Jesus, då var man också välkommen fram att fira nattvard. Oavsett om man var troende döpt, barndöpt, medlem i en församling eller inte. Så nu är ju situationen så också i Betania, att tror man på Jesus och vill ha med Jesus att göra, då är man också välkommen fram att ta emot brödet och vinet. Och så har vi gjort i många år. Och det här med att barnen inte har varit med, det har ju på ett sätt ganska mycket att göra med att de har gått iväg på sina gudstjänster när vi har kommit fram till nattvarden. Men vi ska ändå titta lite grann på det där. Och innan vi liksom ser på det rent teologiskt, hur man ser på barn och nattvard, så tänker jag att vi ska titta lite så här. För att, hur ser man på det här i andra kyrkor i Sverige? Och mycket handlar ju liksom om den här ordningen. Dop, nattvard och tro. Vad är det som kommer först? Och för att förstå, att vi liksom ska kunna förstå hur vi tänker, så kan det vara ganska bra ibland att titta på hur andra kyrkor tänker. Vi har liksom i den ortodoxa kyrkan och också i svenska kyrkan idag, så har man den här ordningen. Dopet kommer först. Man praktiserar barndop och alla döpta får vara med i nattvardsfirandet. Det är så man säger i Svenska kyrkan idag. Du som är döpt får delta i nattvardsfirandet. Och sen så tänker man att tron, det är någonting som får komma successivt. Så även mycket små barn, särskilt i den ortodoxa kyrkan, får ta emot nattvarden. Där ger man små barn till och med en matsked att de får ta emot nattvarden. Så där har man den ordningen. En annan ordning, det är ju baptisterna. Det är ju det här att, nu hoppar jag lite för snabbt här. Det är när dopet kommer först, tron sen och nattvarden sen. Och det är katolska kyrkan. De tänker så här. De praktiserar också barndop. Men där har man satt in en åldersgräns och sagt att man behöver vara 9-12 år innan man får börja fira nattvard. Så man döps först som barn och sen måste tron komma genom undervisning och sen får man ta del av nattvarden. Så de har den ordningen. En annan ordning, och det är ju liksom baptisterna längre tillbaka i tiden. Vi får en liten historielektion och nutida historier. Hoppas ni hänger med. Där så tänkte man att tron kommer först. Jag kommer till tro, jag väljer att döpa mig och som döpt får jag också ta del av nattvarden. Och så har vi den ordningen som vi har idag i Betania. Tron kommer först. Och då är vi med och firar nattvard. Och så kommer dopet så småningom. Och då är ju frågan lite idag. I vilken ordning ska det här ske? Vad är det som kommer först? Och då blir ju på något sätt en följdfråga till det. I vilken ordning verkar Guds nåd? Och vi baptister, vi har ju tidigare tänkt att först så är det anden som skapar tro i oss. En tro som gör att vi tar emot dopet, som i sin tur gör att vi kan vara en del i nattvardsfirandet. Och ni ser ju, Svenska kyrkan, katolska kyrkan, där tänker man lite annorlunda, att där får dopet komma först och det andra följer efter. Och då kan man ju fundera lite så här, nej men har vi idag brutit med någonting? Tänker vi fel idag som liksom har ändrat oss? Ska det vara som baptisterna tänkte förr eller kan vi göra som vi gör nu? Och då får man ju gå till Bibeln och titta lite grann. Vad säger Bibeln? I vilken ordning ska de här sakerna hända? Och eftersom vi är liksom ett baptistiskt samfund, då tänker vi så här att ja, men tron kommer först. Det tycker vi, Bibeln, det finns tydliga ledtrådar i det, att tron måste på något sätt komma först. Men när kommer nattvarden in i bilden? Och vi ska titta på några bibelord alldeles strax. Men när man har tittat i Bibeln och vad den säger, då får man ju också gå till vår egen erfarenhet. Vad säger vår erfarenhet? Och jag tänker att många av oss har fått tagit emot nattvarden som odöpta. Och så har vi fått gjort ganska starka erfarenheter av det. Erfarenheten är hur jag fått möta Jesus i nattvarden och som har gjort att vi så småningom har låtit döpa oss. Och jag tror att många barn och ungdomar också delar den erfarenheten. Och idag så ser vi ju på det här med tro som en slags protest, eller protest, en slags process skulle jag säga. Tron är en process. Tron är någonting som tar tid, tron är någonting som får ta tid. Det är inte så att man kommer till grundkursen, en kurs som Betaniakyrkan har, som är en introduktion i kristen tro, att man kommer dit och så efter första föredraget så säger man nu liksom tror jag på Jesus. Och sen så nästa gång så säger man nu vill jag döpa mig och sen liksom att det går så här fort. Utan vi har märkt då, också när vi tittar i våra egna liv, att tron är en process. Det kan ta lång tid från att man börjar tro till att man till exempel döper sig. Och då tror vi att nattvarden kan få vara ett viktigt delsteg i den processen mot dopet. Att nattvarden kan på något sätt få vara det första överlåtelsesteget att jag vill ha med dig att göra Jesus. Kan det vara så? Att tron liksom får spira. Och så är man med i nattvarden och så styrker ens tro och så kanske man låter sig döpas längre fram. Och jag tror att vi vågar göra så här därför att läget är annorlunda idag i Sverige än vad det var för 200 år sedan. När vi startade frikyrkan och tänkte, men folk tar emot nattvarden alldeles för lättvindigt. De tror ju inte ens på Jesus. De vill ju inte ha med honom att göra och så går de fram. Och så vill man ändra på det. Men situationen idag är ju snarare att ta emot nattvard, det är att bekänna färg. Det är att säga, jag tror på Jesus. Jag vill ha med Jesus att göra. Alla går inte fram för nattvarden idag. Sitter vi i Svenska kyrkan till exempel och det är konfirmation, det är inte alla som går fram och tar nattvard när det delas ut. Det är mer tydligt idag att nattvarden är en måltid för de troende. Vill inte jag ha med Jesus att göra eller tro på honom, då går inte jag fram. Så därför så tänker jag att därför kan vi ha den här ordningen som står sist här. Tron, nattvard, dop. Och jag tror att nattvarden är ett sätt och kan få vara ett sätt där anden verkar i en människa. Att han liksom lockar fram henne till nattvarden. Men då är vi ju tillbaka till barnen. Hur ser vi på dem och vårt gudstjänstliv? När vi barn välsignar barnen i våra gudstjänster så säger vi att vi gör det därför att vi vill ta vårt ansvar. Vi vill hjälpa de här barnen till en personlig tro. Vi vill hjälpa barnen att tro på Jesus och låta döpa sig så småningom. Och här tänker jag att vi har ett ansvar som församling. Och hur gör vi det? Hur ser vi på barnen? Är barnen bara några som uppträder för oss ibland och som vi ska klappa händerna för och tycka att de är gulliga? Eller ser vi på dem som att de är delaktiga i vårt gudstjänstliv? De är delaktiga i lovsången, de är delaktiga i bönelivet och de är delaktiga i vår gemenskap. Vad tror vi om barn och tro när Jesus säger att de är förebilder? Hur tänker vi där egentligen? Och jag tror att ska vi leda barnen fram till tro så behöver de få se oss vuxna. De behöver få se sina föräldrar, de behöver få se sina ledare göra heliga möten med Gud. Och därför är det ju lite tokigt att vi nästan aldrig firar nattvard tillsammans med barnen och att de aldrig får vara med och se det. Och hur ska vi kunna leda barnen till tro om inte de får se tron liksom i praktiken på något sätt, i gudstjänstlivet? Varför delar vi inte de här heliga ögonblicken med barnen? Varför liksom skjutsar vi iväg dem ibland när vi ska ha det? Och det här tänker jag att vi behöver förändra och ta steg i. Det är för att barnen behöver få vara en del. De behöver få se oss och vi behöver få se barnen uttrycka sin tro. Och vi tror också att det är väldigt olyckligt att säga så här till ett barn. Det här är Jesu festmåltid som vi bjuder in till. Men du får inte komma. Det är för att du är för liten. Det är för att din tro räknas inte. Låt oss gå till en av de här bibeltexterna som på något sätt kan hjälpa oss i det här med om barnen ska få vara med i nattvardsfirandet eller inte. Det är från Apostlagärningarna som ligger i Nya testamentet, kapitel 2 och verserna 41-47. Och det här är liksom mitt i ett sammanhang. Petrus, han, en av Jesu lärjungar, har haft en lång predikan om vem Jesus är och vad han betyder och vad han har gjort. Och så står det så här, vad som händer efter hans predikan. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen. I brödbytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Här så får vi ju höra, det berättas om den första församlingen. Och jag vet inte om ni lade märke till det, men här märker vi att tron kom före dopet. De som hade tagit till sig Petrus ord och trodde, de lät döpa sig. Och så ökade församlingen med flera tusen. Tron kom före dopet. Och vi kan också se i den här bibeltexten att de delade livet tillsammans. Det blev liksom en gemenskap av alla Jesu efterföljare. De samlades, man läste skriften tillsammans, man delade bönerna, man delade gudstjänstliv, man hjälpte varandra, man hade väldigt mycket gemensamt. Och det står att de möttes i templen och de möttes i hemmen där de firade nattvarden i jublande innerlig glädje. Och jag tänker att barnen måste ju ha varit med i den här gemenskapen, eller hur? Det är för att man var allihopa tillsammans. Och det fanns inga tv-spel, det fanns inga dataspel. Det fanns liksom inte massa appar på mobilen. Det fanns inget dagis eller fritids där barnen kunde vara medan de vuxna var i fred. Utan man var ju tillsammans som familj. Alla åldrar var tillsammans. För vad gjorde man annars med barnen? Det var ju inte så att de bodde i sjurumsvillor där barnen kunde vara i ett rum och alla andra i ett rum. Alla, tänker jag, var tillsammans när man levde det här livet. Och jag tänker att det är klart att barnen var med då i nattvarden. Tror inte ni det? Och de bröt brödet i uppriktig glädje, står det. Och det här skulle jag vilja stryka under i den här texten. För jag tänker att det är ett sant nattvardsfirande. Ibland idag har vi gjort det till något väldigt allvarsamt, det här med nattvarden. Men jag tänker att det är ju en glädje att vi firar och tackar Jesus för vad han har gjort. Och då tänker jag att då gör det ingenting om barnen låter och härjar lite granna under nattvarden. Därför att det är ju fest, det är liv, det är rörelse. Och internationellt sett så kallas ju nattvarden för eukrastin. Det är ett teologiskt ord som kom väldigt tidigt och som finns i Bibeln. Och det betyder tacksägelse. Det är en tacksägelsemåltid. Och det här ordet hittar vi bland annat i Matteus evangeliet som är det första i Nya testamentet, kapitel 26, vers 26-28, när Jesus instiftar nattvarden. Medan de åt tog Jesus ett bröd och efter att ha läst tackbönen, där har vi ordet eukrastin, bröt han det, gav åt sina lärjungar och sa, ta och ät, det här är min kropp. Och han tog en bägare och efter att ha tackat Gud gav han åt dem alla och sa: drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jesus tackar Gud när han liksom instiftar nattvarden. Och nattvarden kommer ju ifrån den judiska påskmåltiden. Och det är en måltid som judarna firade och firar fortfarande tillsammans med barnen. Och man tackar Gud för att han befriade dem från slaveriet i Egypten. Och barnen, de hade en väldigt tydlig roll i det här firandet. Och därför tänker jag att det inte är konstigt att tänka att barnen också hade en tydlig roll också i nattvardsfirandet. Och judarna, de firade ju påskmåltiden för att, som jag sa, tacka Gud för befrielsen från slaveriet i Egypten. Medan vi tackar Gud för befrielsen från synd genom Jesus Kristus. En annan fråga som kommer upp ibland är ju det här med: men tänk om barnen inte förstår? Och så kanske man tänker på den här bibeltexten som finns i första Korinthierbrevet 11 och vers 27. Där det står att de som firar nattvarden på ett ovärdigt sätt syndar mot Herren och drar en dom över sig. Och det är ju klart att den bibeltexten kan ju skapa lite osäkerhet. Vad är det? Tänk om jag råkar göra det? Tänk om mina barn råkar fira det på ett ovärdigt sätt? Och så blir man lite rädd för det där. Men det man behöver liksom få komma ihåg, det är för att många använder den här texten och kanske höjer ett varningens finger till att barnen inte ska vara med, för de förstår inte riktigt, de är för små. Men det vi måste komma ihåg, det är att den här texten, den är skriven till en församling i Korint. Den nattvarden, för då firade man nattvarden som någon slags knytkalas, det var ju en stor festmåltid. Och då hade det blivit så i församlingen i Korint att vid den här knytkalasen och festmåltiden, då satt de rika för sig själv med hur mycket mat som helst, medan de fattiga fick sitta här och svälta. Och då hör ni ju, det är inte ett nattvardsfirande som Jesus står för när han säger att vi är ett. Här är inte längre jud eller grek, utan vi är ett. Och det är där den här bibeltexten handlar om. Vi är ett, vi måste fira tillsammans. Så det handlar inte om att man inte förstår intellektuellt. Och så är ju inte läget idag, tänker jag. Vi firar ju tillsammans, så det är inte vårat problem. Och jag skulle vilja avsluta, nu börjar barnen komma här, det är härligt. Jag skulle vilja avsluta predikan med att läsa den här bibeltexten som vi brukar läsa när vi barnvälsignar våra barn i gudstjänsterna. Och det är från Markus evangeliet kapitel 10, vers 13-16. Och det handlar alltså om Jesus. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. Och när Jesus såg det blev han förargad och sade: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Vi ber tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig för att du har dött för oss. För våra synder, det är lite så här svårt att riktigt greppa och förstå innebörden av det. Men vi kan ändå ana att det du gjorde, Jesus, när du dog, det var att du tog alla våra brister, alla våra fel, alla våra tillkortakommanden och hela världens ondska på dig. Och det som hände när du dog och när du sedan uppstod var att du också besegrade synden, du besegrade allt det onda. Och därför så kan vi i dig, Jesus, när vi tror på dig, när vi närmar oss dig, så blir vi också frikända. Så jag vill tacka dig, Jesus, för att vi idag tillsammans som familj, från liten till stor, får vara med och fira nattvard tillsammans. Vi får komma ihåg vad det är du har gjort för oss. Vi får fira, vi får tacka för att vi är fria i dig Jesus. Att vi är förlåtna i dig Jesus. Och att det gäller oss alla. Inför dig är vi alla lika Jesus. Du ser till vårt hjärta. Tack att du är här just nu. Tack att du vill vara en del av nattvardsfirandet. Och du vill möta med oss i alla generationer. Amen.